Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Det är program nummer 210 för vecka 8 år 2017. David här, som vanligt, och som vi sa förra veckan, den här veckan har vi inte med oss Frida utan vi har med oss Linda istället. Hej Linda!
Hej David!
Hej hej, och hej Henrik!
Nej men hallå, 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 hallå!
Ja, hur har era vecka varit då?
Det har varit en vecka, ja.
Ja, det har ju faktiskt det.
Ja, jag vet inte.
Nej, det har gått fort.
Samma diagnos som jag kanske.
Ja, vad det nu är. Men, ja, men det har väl säkert hänt massa saker.
Men ingenting som är anmärkningsvärt eller så.
Det är samma för mig i och för sig. Det har varit en vecka liksom.
Ja, nu lät det som att jag ville ha någonting stort att säga. Men det har jag faktiskt inte heller.
Nej, ja, men jag har varit på jobb. Ja, precis. Jag har varit på jobbet och jag har varit hemma. Jo, vi var på universium för 17 gubbar igår. Det ja. Var ju roligt.
Ja. Ja, men då så. Det kan du rekommendera, ja. Antar jag.
Ja, ja. Absolut. Ja. Det är, regnskogen är ju fantastisk, tycker jag. Sen akvariet med alla små fiskar. Mm. Hajar och sånt där.
Jag har aldrig varit där, faktiskt.
Nej, det är lite mer sådär när man bor i Göteborgstrakten. Att, ja, ja. Nej, men det är sunda. Varför? Vi kan väl bara ta och dra till universium. Kanske inte lika enkelt och självklart om man bor i Sundsvall.
Nej, det kan jag intyga. Men
så det är bara att pipa ner och gå in.
Men sånt där är man väl lite dålig på överlag. Det upplevde jag från när jag bodde i Stockholm. Att man nyttjar liksom inte sitt läge riktigt. Nej. Så det är väl jättebra att ta sig in när man känner att vi har ingenting för oss.
Mm. Nu hade vi fribiljetter då. Vilket sparar 570 kronor per vuxen. Men...
Ja.
Oj. Ja. Är det sådana priser då?
Det var ganska
jag tror att det är, jag får med att det är sådär. Ja. Ska vi se. Univers.
Under tiden Henrik googlar kan jag berätta att jag har suttit hela dagen och rest till Umeå. Så jag sitter just nu på ett hotellrum på Scandic Plaza och tittar ut över snöyran. Är det trevligt. Lika mycket snö nere i Sundsvall som det här uppe i Umeå, eller?
Jag vet ju inte hur mycket det är hos er, men det är ganska mycket här också.
Ja.
Det är sådär, man fick skotta sig in när man kom hem, men det går bra.
Ja.
Eller ja, nu lät det väldigt dramatiskt, det var inte så farligt. Det var en snövall som jag var tvungen att ta mig igenom.
Ja. Nej, för det var ju ingenting när jag åkte från Karlstad i morse. Så. Ja.
Nej, nej.
Det var årsbiljetten tror jag tänkte. Ja. Årskort för vuxen, jag tänkte på. Det vuxen kostar 150 kronor att gå in.
Ja, men då så. Ja, men då kan vi i alla fall säga att det var värt pengarna. Alltså,
ja.
Även om
och det är det. Ja, det är väl värt de pengarna. Ja,
även när man betalar själv. Biljetter
att man ska gå dit.
Nej,
precis.
Precis.
Ja,
ja. Ska vi köra vidare då? Ska vi köra in på nyhetsronden kanske?
Ja, det kan vi göra.
Ja, men det är väl det. Vi har nog alla hört talas om den här Nils Bildt. Som var med i Fox News här. Han presenterades ju som svensk säkerhetsrådgivare.
Alltså, nu har vi, men innan det där inslaget så hade ingen hört talas om honom.
Nej, och det var ju det som var problemet. Det var ingen inom säkerhetssektorn eller någonting sånt inom Sverige som hade hört talas om honom. Vad många nog kanske inte visste är att Nils var också intresserad av riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Och det här var så sent som 2013. Mm. Och ja, efter allt som sades i programmet på Fox News så kan man väl inte säga att man är förvånad kanske.
Oj, Nej. Vilken kille. Vilken lirare.
Vilken härva skulle jag säga.
Ja. Nils Bildt är väl annars Carl Bildts son om inte jag minns fel.
Jag tror att det är något sånt här som att hans mor är kusin med Carl Bildt. Det var väldigt avlägset i alla fall. Ja. Så det är inte så nära relation.
Nej, för det var väl taget Bildt som efternamn om jag läst kvällstidningarna rätt. Ja.
Ja, så var det. Mm.
Och i fredag så dömdes paret Emil och Rodica Radita i Calgary, Kanada till livstidsfängelse för mord. Offret var sonen Alexandru som för några år sedan dog av svält och virus sedan föräldrarna helt enkelt vägrat honom läkarvård. Alexandru hade diabetes men föräldrarnas religion tillät dem inte att söka läkarvård. Domstolen gjorde rätt tycker jag. Och neka någon livsavgörande behandling är i mina ögon faktiskt också ett mord.
Ja. Kan man definitivt säga.
Vad är det för någon religion som... Jag förstår att det finns vissa som har problem med blod och transfusioner och sånt där. Och det är illa nog. Men att, nej men min religion, låt dem inte söka läkarvård.
Nej, jag försökte kolla det. Jag tittade i några olika artiklar men jag har inte sett det. Men han hade alltså kanadensiskt socialförsäkringsnummer och möjlighet att få gratis vård. Men de hade inte gått med honom till läkare. Och när de hittade honom död hade de istället bett för att han skulle återupplivas i 2 timmar innan de ringde motsvarande 112.
Så bra.
Ja, då, det kan man också tänka sig att det var nog förmodligen en ganska plågsam död. Dessvärre.
Ja, han vägde runt 17 kilo den här 15-åringen.
Oj, fruktansvärt. Ja.
Riktigt, riktigt.
Ja, nog väldigt extremt faktiskt. En färsk studie visar att singlar är mindre hälsosamma än personer som är i relationer. Studien tycks peka på att detta har med psykologisk stress att göra, att det är mindre stressande att vara i en relation än att inte vara det.
Jag tror att det varierar mellan olika relationer också.
Det gör förmodligen det.
Det är nog svårt att säga.
Ja, det är så.
Ja. Och ni minns säkert hur Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan för några år sedan publicerade en rad artiklar om hur kolloidalt silver såldes och marknadsfördes som hälsokost. Detta gjorde då Ion Silvers ägare vansinnig och han stämde tidningen för förtal. Men nu har domen fallit och Helsingborgs Dagblad har friats på alla punkter. Men som plåster på såren får ju silvermånglaren dock en nätt räkning på 600 000 i rättegångskostnader. Och det är han väl värd?
Ja, det kan han ha. Definitivt. Det unnar vi honom.
Ja.
Och sist men inte minst då, Vidarkliniken varslar nästan hälften av personalstyrkan på grund av minskade inkomster. Ja, bra. Det är bra, kan man ha.
Ja.
Ja, vi hoppar in i diskussionsronden och vi ska börja med att tacka Minna för tipset som hon skickade in. Och det är så att det är en diakon som heter Daniel Nordqvist, eller Nordqvist heter han. Han har varit med i det här tv-programmet Tro, hopp och kärlek som har gått på SVT. Och han har då publicerat en, eller ja, han har fått in en debattartikel i Metro Debatt. Och den har rubriken då "Tack till dig som väljer att gå ur Svenska kyrkan". Och sen så han börjar med att säga då, till dig som väljer att gå ut Svenska kyrkan idag eller imorgon vill jag bara säga tack. Jag vill tacka dig för den tid som du har varit medlem och bidragit till följande. Och sen så drar han upp väldigt många exempel som han själv säger längst ner då, att de har ändrat alla namn här och så här då. Och det här är då barn som kan få hitta på grejer för att trots att föräldrarna inte har råd. De har erbjudit vård och psykologisk hjälp då till psykologiskt stöd åt någon som har varit med om bland annat självmord i familjen och såna här grejer som att de har blivit antastade som barn och så. Och sen, han har en i mitten här då som jag tänkte läsa upp. Du bidrog också till att hjälpa Lisa, 43 år, trebarnsmor och undersköterska som jobbar dubbla pass och försörjer familjen helt på egen hand då maken valt att lämna henne efter 10 års äktenskap i nöd och lust. Hon har kunnat söka pengar hos oss till mat, kläder och fritidsaktiviteter. Tack vare din insats så slapp hon extra knäcka på helgerna som prostituerad.
Ja, men vaff. Oh, ursäkta.
Så det som man säger implicit här då är ju att vi som går ur, fram tills nu då, så har vi bidragit till det här. Men när vi har gått ur kyrkan, som jag gjorde för 19 år sedan.
Jag hittade mitt intyg här någonstans när jag grejade för ett tag sedan.
Ja, du slår nog mitt kanske där. Men i alla fall så, då efter det, så är man ju då på något sätt skyldig till att Lisa 43 behöver extra knäcka på helgerna som prostituerad. Och även då till att de här Patrik och Louise, 9 och 7 år, får inte hitta på något på sommarloven för föräldrarna har inte råd. Och alla såna här grejer. Att när Rasmus och hans lilla syster Mia, deras föräldrar tog deras... droger tog livet på deras föräldrar och nu har de fått ett nytt hem, de här barnen, och det är tack vare de här pengarna då. Och är inte det här lite att jag, alltså, det, dels så tycker jag ju att det är extremt osmakligt, alltså överlag, att använda på något sätt människors lidande som ett slagträ för sin egen organisationsvinning. Det är ju en sak. Mm. Men det här är ju exakt den typen av retorik som kyrkan har kört med sedan den startade, egentligen.
Alltså, nej, jag var inte med då, så jag vet inte riktigt.
Nej, men alltså det här med att...
Började man liksom inte med att hjälp, lejonen äter upp oss, nej, men, och sluta förtrycka oss?
Alla, alltså det började egentligen med att redan i Edens lustgård så är vi syndare och vi står i skuld till någon. Och det råkar ju då vara kyrkan, eftersom kyrkan representerar Gud på jorden. Och då står vi i skuld, för vi är syndare, vi är födda syndare. Mm. Och det här är ju den grejen också, att vi är ju syndiga människor. Och när vi går ur kyrkan så bidrar vi till den här misären som han radar upp här. Men så länge vi är med i kyrkan så avhjälper vi den här misären.
För det finns att... inga andra sätt att hjälpa människor i social nöd än
nej,
kyrkan.
Och,
det är det enda sättet.
Exakt. Ja, men det är lite så det framställs här. Att det är bara kyrkan som gör sådana här saker.
Det är ju så... Alltså, retoriken är ju så genomvidrig att den försöker anklaga oss för människor i prostitution. Det är ju inte bara Lisa de pratar om. Det är ju alla prostituerade. Det är ju vårat fel. Och att helt bortse från att... Nej, men det hade Lisa inte fått hjälp av kyrkan, då hade eventuellt jag hjälpt Lisa genom min skattsedel. Mm. För då hade hon eventuellt varit tvungen att gå till socialtjänsten och få socialbidrag. Mm. Och det bidrar jag jättegärna med via min skattesedel. Precis som jag gärna bidrar till sånt som inte är kyrkoavgift. Till exempel mässlingvaccin i de länder där det inte finns. Mm. Med hjälp av UNICEF.
Ja, men exakt.
Så...
Ja, det finns ju jättebra sekulära organisationer som gör otroligt viktigt arbete i världen.
Ja.
Och de här pengarna är betydligt mer välspenderade där, eftersom de inte går... Det är inte så att kyrkan har ett 90-konto. Utan de har en väldigt, väldigt stor administration som ska drivas runt också. Och då är det ju så att...
Ja, precis. Det går inte de säger ju inte att det bara går till det här. Det är inte en välgörenhetsorganisation. Nej. Det är en organisation som också gör välgörenhet. I första hand så kommer det liksom gå till skötsel av kyrkor, löner till diakoner och...
Körverksamhet är tydligen. Eller det var för några år sedan ett av de största områdena pengar gick till. Körer.
Mm. Mm. Ja, och det är ju kyrkans primära uppgift och syfte att sprida kristendom. Så är det ju. Det är ju vansinnigt att förneka det. Och det gör de inte ens själva. Det är uppenbart att så är fallet. Och jag menar, det finns andra organisationer, man kan lika gärna peka på andra organisationer som också har ett primärt syfte, men som sysslar med socialt arbete, välgörenhet och så vidare. Hamas är till exempel en utmärkt sån organisation som gör precis så och har ett primärt syfte, men som sysslar med sociala insatser i sitt närområde och så vidare. Men det betyder ju inte att man, oj, nu måste vi ut och stödja Hamas allihopa, för man vill ju inte att de här människorna som de ger hjälp till vid sidan av sin ordinarie verksamhet ska dö.
Ja, men det här inifrån perspektivet, vi gör ju gott.
Mm.
Det är klart alla ska bidra till oss, för vi gör ju bra saker.
Ja.
Jag läste precis.
Men jag kan också, alltså, för att vara lite sån, så jag kan nästan förstå varifrån det här kommer när man är.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Indoktrinerad som man väl är om man är var man diakon. Att, ja. att man tänker på det här sättet. Att, jag tackar för den hjälpen som vi har fått. Det är inte ens säkert att han menar riktigt så som vi tolkar. Utan tack för den här hjälpen. Sen, så är det klart att det finns en viss skuldbeläggande i det. Men ett sätt att nu, men det här är det som vi gör bra. Och medan du var med så bidrog ni till det här och det är bra. Så jag kan på sätt och vis förstå det hans perspektiv. Men det är inte bra argument.
Nej, det här är ju ändå en debattartikel. Ja. Det här är ju inte en livsstilskrönika i landet runt. Utan det här är ju ändå någon form av efterfrågan om debatt. En diskussion. Mm. Och om det här då ska vara ett diskussionsunderlag så får man ju anta då att det finns någon form av argument här i. Det finns någon form av påståenden. Och det enda påståendet som jag kan få fram här ur, det är att människor som går ur kyrkan är emot alla de här grejerna.
Ja.
Just eftersom man använder sånt extremt högtravande språk och sådana extrema exempel.
Mm. Ja, här en bit ner står det om att tack för att du hjälpte Peter att få komma till psykoterapeut efter att han berättat att hans ingifta morbror sexuellt utnyttjat honom i 5 år. Jag förstår inte ens vad det har med kyrkan att göra.
Mm.
Det är ju... Jag hängde upp mig lite på den här meningen. Jag tittar lite på artikeln nu. Det är väldigt märkligt.
Andra meningen där. Familjen visste men gjorde inget av ren rädsla för skammen och förmörkelsen över det vidriga som skett. Ja. Det är sånt extremt språk i den här artikeln. Så att jag tror inte man kan dra någon annan slutsats än att han efter nästan att demonisera människor som går ur kyrkan.
Mm.
Alltså att det här på något sätt kan klistras på dem som har mage att gå ur Svenska kyrkan. Och ja, jag har inte sett det här programmet Tro, hopp och kärlek. Jag har inte sett den här Daniel Nordqvist i tv. Jag vet inte hur han är som person. Jag har ingen aning om det. Men allt det här tycker jag är... Jag tycker det är en jättemärklig debattartikel. Alltså, ja. Och jag vet inte riktigt vad han hoppas att den här ska leda till.
Tro, hopp och kärlek är den där ensam präst söker.
Ja, det är väl det här med Mark Levengood, va?
Ja.
Om jag inte minns fel.
Jag känner knappt igen orden ni säger. Jag vet inte vad ni pratar om.
Nej. Men det är något sånt där. Men ja.
Ja. Fult i alla fall. Väldigt fult att skuldbelägga människor på det sättet. Jag tror att vi tre kan ta det, men jag kan tänka mig att det är vissa som tar illa upp och känner sig väldigt skyldiga som inte alls skulle behöva göra det när de läser en sån artikel.
Precis. Nej. Nej, för att som sagt, det finns sätt att bidra på. Man kan lista tusentals välgörenhetsorganisationer som Daniel Nordqvist inte ger en spänn till, men det betyder ju inte att han hatar barnen i Afghanistan för att han inte ger pengar specifikt till dem. Så att, som sagt, det finns fler sätt att göra det här på. Så att, ja, nej, det var väldigt märkligt.
Jag bara letar upp lite här. Så Svenska kyrkan erbjuder terapi för familjer och enskilda. De har familjerådgivning i Stockholm i alla fall.
Mm.
Och lite så. Så det är kyrkan har tydligen lite terapeuter och sånt där som de bjuder på.
Ja. Okay. Är det psykoterapeuter alltså legitimerade?
ser inte det här. Leds av personer med professionell utbildning.
Okej.
Okay. Ja, men det är mycket väl, eller det kan ju mycket väl vara
utbildade psykoterapeuter,
men det är ju ändå...
De kan vara anställda av kyrkan och att kyrkan erbjuder det, men det betyder ju inte att det bara är kyrkan som erbjuder det här.
Nej.
Det, vi har en sjukvård.
Ja.
Mm.
Ja, det är ju... det självklara svaret är väl att vi ännu har en välfärdsstat där man har möjlighet att ta del av sjukvård. Man har möjlighet att få sjukpenning, socialbidrag, A-kassa, hjälp när man är sjuk eller... Ja.
Och dessutom, om man ser här i varje fall, Örebro, individuella samtal och familjerådgivssamtal för par och familjer. 100 kronor per person och besök.
Mm. Det, är väl ungefär,
det är ju inte gratis precis.
Nej, det är väl ungefär vad familjerådgivningen som kommunen tillhandahåller tar, tror jag. Det är
tror att det är motsvarande.
Ja, jag för mig att familjerådgivning är väl obligatoriskt, att kommunen måste erbjuda det. På kommunal basis, utbildade människor som hjälper familjer i kris.
Ja.
En sak jag funderar på, det var en tanke som slog mig just nu, så det är inte tid att undersöka nu när vi spelar in, men om det är legitimerade personer som tar emot, får inte kyrkan betalt av staten då för att behandla de här personerna?
Tror inte. Eller det beror väl på om de har någon form av...
Jag tänker som en privat vårdinstans.
Ja, men får de det? Jag tänker företagshälsovård och sånt får väl inte betalt av staten?
Jag vet faktiskt inte. Nej. Jag tror att man kunde få, att man, alltså precis som en privat tandläkare eller vad som helst, att man får betalt för det man... Alltså...
Om de driver eget i alla fall, för de har ju kyrkan, eller vissa kyrkor har ju åtminstone behandlingshem och sånt. Och de får ju betalt av kommuner som placerar folk där i alla fall.
Men det är det jag menar.
Ja, jag vet inte hur det är med... När det gäller just terapi. Ingen som helst aning.
Det ska låta osäkt. En tanke bara.
Det känns som det varierar också. För här har vi från Västerås. Så tar de ut vi tar en besöksavgift som är subventionerad av Svenska kyrkan. 350 kronor per samtal.
Oj. Mm. Men då är det inte familjerådgivning antar jag.
Jo.
Jaha, det var det också. För jag för mig att det... Nej, det kanske är helt lokalt. För jag för mig att när jag pratade med några så var det 100 spänn. Per besök om man gick i kommunal. Men det är kanske bara min kommun. Det kanske inte är...
Mm. Besöksavgift kanske är något annat än avgift för... Ja, jag vet inte.
Ja, nej, vi blir nog inte klokare på det.
Oavsett tro, tvivel eller kyrkotillhörighet.
Mm.
Är välkommen.
David, berättar du att du inte blir klokare av att läsa den här debattartikeln? Eller hörde jag fel?
Jag tror inte vi blir klokare i den här frågan i alla fall. Jag blev inte så mycket klokare av debattartikeln heller. Ska jag vilja känna kanske.
Vi kan fortsätta på det spåret då.
Ja, men det kan vi göra.
Debattartiklar som man inte blir klokare av. Här är det Raida Al-Masri som skriver att jag tycker att kostym är den riktiga symbolen för förtryck. Jag hör vad ni tänker. Det är väl bara några klädesplagg? Nej, tyvärr är det inte, skriver hon här. Jag tror att det är lite sarkastiskt skrivet. Alltså, vill ni... lagstifta om typer av kläder för vissa människor så måste ni acceptera att det här också kan vara eller är enligt hon då också för, symboler för förtryck på olika sätt, så att alla avtal eller alla krigsavtal som har skrivits har undertecknats av män i kostym liksom, män i kostym bestämmer överallt som svar då på att slöjan anses vara en symbol för förtryck. Jag tycker att det brister på några punkter. Mm. Bland annat så är kommer inte från en religiös bakgrund att man ska ha kostym på sig som de här slöjorna har. Sen om man säger att jag bär det av eget val, och det kan vara mycket möjligt att du gör det, men det kommer fortfarande någonstans ifrån där det är ett förtryck. Mannen ska styra över sin kvinna, hon ska inte synas. Det är inte en kostym.
Mm.
Jag tolkade den här
artikeln
som att hon raljerar väl lite över Björklund i den här artikeln. Och jag tror att det handlar...
Ja, det gör hon.
Jag tolkar det som att hon är förbannad över att det är män som hela tiden diskuterar hur kvinnor, av en viss tradition i det här fallet då, klär sig eller vad de har på sig och att hon vill sparka tillbaka på något sätt och ironisera just över det.
Och det är väl okej att göra, men gör det bättre.
Mm. Ja, det var ju inte...
Det här blev jag bara irriterad av på något sätt. När hon skriver att jag har sökt lite på internet för att få fram den här informationen och citat, jag tänker inte berätta för er var jag hämtat all information då jag inte tycker att vi prioriterar källkritik i världen något mer. Då tappar hon mig.
Mm. Det där förstår jag inte alls.
Men visa att du bryr dig då.
Men är inte...
Visa var du hittat informationen. Det där tycker jag bara är slarvigt att säga. Nej, men jag kan säga att jag har sökt information. Jag behöver inte lämna referenser för att ingen bryr sig om det ändå. Men om jag bryr mig. David, du bryr dig. Linda, du bryr dig.
Jag tror att det stycket är en del av hennes satiriska grepp faktiskt. Folk har väldigt mycket åsikter om slöjan, burkan och alla de här grejerna. Vad det betyder. Fråga folk vad sharia-lagar är för någonting. Så har de egentligen ingen aning om vad det är. Utan de har någon sorts väldigt grund förståelse för att det innebär något sånt, att man har typ hatar kvinnor och så här. När det själva verket finns ekonomiska aspekter och allt möjligt i det. Men jag tror att det är mer det här att jag har en åsikt om slöjan. Den kommer inte från någonting specifikt. Utan det är mest en allmän idé jag har om att kvinnor är förtryckta när de går i den. Och därför ska de inte få ha den på sig. Typ. Alltså så att man har den här... Det är lite så jag tolkar den här meningen. Att jag behöver inte berätta för er var min åsikt kommer ifrån.
Mm.
Och att det skulle spegla då hur hon ser på att kritik mot slöjan normalt sett ser ut. Men jag kan ha fel. Men,
det behöver du inte, absolut inte ha. Det kan mycket väl vara så. Men i sådana fall framgår det ganska dåligt. Jag tycker det var ganska dåligt skrivet. Debatt kring det, för det gick mig totalt över huvudet i sådana fall. Jag förstår att det inte är hon menar inte allvar med att kostymen är förtryck, men hon missar mig i poängen om vad hon faktiskt vill ha sagt.
Det är inte en helt klockren liknelse.
Nej.
Och det är ju ingen...
Det är så mycket som haltar i den här.
Jag känner inte till någon man som har tvingats ha kostym. Okej, man kan känna ett socialt tryck, man ska gifta sig eller gå på en begravning. Men det är väl aldrig någon som har sagt till en man, du får inte gå ut om du inte tar på dig kostym. Det händer ju inte, vad jag vet.
Nej, det finns företag som kräver att man har kostym på sig när man jobbar.
Och då kan man välja att inte jobba där.
Du kan ha uniform på den du jobbar också. Ja.
Det är ju alltid val, och man kan välja att inte gifta sig. Man kan välja att gå på en begravning utan kostym och folk stirrar lite irriterat. Så jag förstår ju att liknelsen är dum. Och jag tycker ordet källkritik vet jag inte om jag och författaren läser in olika innebörd i. För mig är det självklart vad källkritik är, och det är inte vad jag tror att hon vill förmedla. Jag tror att hon vill förmedla, ni frågar inte oss som är källor till hur det är. Men för mig är ju källkritik det vi lägger in i ordet källkritik. Så jag tror att det är därför den här meningen om jag tänker inte berätta vad jag har fått all information för, och hon blir jättemärklig. För mig i alla fall. Och kanske för Henrik också.
Ja, precis. Så blir det lite märkligt. I och med att det har ju inte med grunden till en åsikt på det sättet kanske att göra heller.
Nej.
Jag håller med att det kan vara en ansträngd jämförelse, men å andra sidan så är det ju svårt i vårt samhälle att hitta någonting att dra en direkt parallell till. Det går nog inte riktigt, eftersom vi är en väldigt sekulär stat. Så att ska man skriva någonting sånt här i Sverige, så blir det ju där är kanske det närmaste man kommer.
Ja, det kan vara så.
Men här kan vi ju ha, alltså visst, alltså det är absolut så. Jag har varit med om det själv flertal gånger, att det är människor som mer eller mindre känner sig tvingade att klä upp sig, till exempel i ett jobbsammanhang, eller alltså just det här, inte att man måste ha så varje dag, men att man förväntas ha slips på sig på julfesten, så går man runt och gnäller hela julfesten om att åh vad bekvämt det är med slips liksom. Men det är ju inte riktigt samma sak. Det är ju inte så att vi kommer att släpa ut Anton och tvinga på honom en slips om han inte har någon. Den typen av så viktigt är det ju inte riktigt i vår kultur.
Nej, precis. Och jag tillhör kategorin som tycker om att ha kostym på mig. Jag trivs i det. Jag mår bra av det. Så det kanske tog mig på lite annat sätt. Jag tror att många kanske stämmer in i det, för man säger, gud, alltså, de här alla tillfällen där jag känner att jag behöver klä upp mig i en kostym. Jag jublar inombords varje gång jag får göra det.
Mm.
Men, för jag känner inte att jag... Alltså de flesta på mitt jobb går omkring i t-shirt och jeans mm. liksom. Och jag går omkring i skjorta och väst.
Men sen är det ju så, alltså det är ju självklart också ändå tycker jag på något sätt att man ska se det till sin egen... Man är ju väldigt bekväm i sin egen kultur. Det är väldigt lätt att säga att vi har inga sådana här idéer i vår kultur och vi har ingen form av förtryck alltså på det sättet. Ja, men det är självklart att vi har, alltså att det förväntas att man ska ha beachkropp och man ska vara alla de här grejerna. Och det är ju folk som mår väldigt dåligt av sånt också.
Det sociala trycket är ju självklart. Det finns väl överallt och det kommer vi inte komma ifrån, även om idealbilder om hur man ska se ut och bete sig försvinner, så kommer de ersättas av nya givetvis. Vi är gruppmänniskor, vi kommer alltid utsättas för socialt tryck.
Men... Ja, sen är ju alltså religiösa idéer blir ju socialt tryck. Mm. Alltså det här, sådana här grejer som bara kvinnor ska ha på sig, sådana här specifika plagg, är ju en grej bara för att man socialt har gjort det till en grej. Det har man ju inte gjort med allting som står i Koranen eller Bibeln eller någon av de här skrifterna. Man har ju valt vissa bitar som man trycker extra hårt på. Resten av grejerna är ju inte, så är det ju inget socialt tryck på. Så att...
Så är det väl det faktum... Så... Ja. Att det ofta kanske är kvinnor som utsätts mer för trycket, vare sig det är religiöst, kulturellt eller socialt, kring hur de ska se ut sig och bete sig. Så det, hon har väl poäng där om att det handlar om att män som har åsikter om vad kvinnor har på sig. Men slöjan är ju speciell, givetvis.
Mm. Den är ju lite... någonting som jag inte trodde att jag skulle säga i kombination med det här, att jag läste i samband med det här en väldigt, eller väldigt, men en... i relation till vad personen annars kan ha uttryckt sig och i relation till den här är en ganska välskriven debatt av Robert Aschberg om slöjan och den som en del av Sveriges historia. Att vi, alltså man behöver inte gå jättelångt tillbaka i tiden för att man ska se liknande huvudplagg här och att det finns en religiös tradition också här av att dölja håret.
Ja, men så är det.
Och intressant skriven, den har jag liksom inte så mycket att kommentera på annat än att jag blir lite förvånad över att i en sån här debatt så kommer Aschberg och är resonabel.
Ja, nej, men det är klart att det är en komplicerad fråga, men ja, man kanske inte belyser den bäst på just det här sättet, men jag tycker ändå att det jag förstår.
Det kanske, det behöver tas fram, det behöver diskuteras, men det här sättet att debattera kring det gjorde mig mer uppretad på ett dåligt sätt än på, för det kan ju absolut vara så att man blir uppretad och det känns att det blir bra, för man blir lite förbannad och känner att nej, men det här behöver vi liksom ta upp i luften och debattera och vrida och vända på. Men det gjorde inte här. Det här kändes som att det bara stoppade för mig.
Ja.
Och då funkar ju inte det.
Nej, så är det. Ja, vi ska gå vidare till faktiskt någonting helt annat. Det är så här att, jag vet inte om ni känner till professor Brian Cox, brittisk...
inte personligen, men jag vet vem han är.
Ja, du vet vem det är. Brittisk teoretisk fysiker som har varit med ganska mycket i tv och sådär och har ofta...
Något av de bästa avsnitten av QI var ju när han var med.
Ja, han är väldigt bra i det. Han är väldigt bra vid lag, han är... väldigt bra i debatter och så här också faktiskt. Han skyr inte debatter heller. Det här kommer från Science Alert och då är det så här att det är en färsk studie så visar det då att 42% av amerikaner tror på spöken. Men hela 52% av britter tror på spöken. Oj. Och jag skulle tänka mig att den här siffran är väldigt hög i Sverige också. Jag tror vi har pratat om det någon gång förut, att det ligger någonstans mellan de här, även här. En väldigt stor del av befolkningen tenderar att tro på spöken då. Men, nu är det så här, Brian Cox då var med i ett program på BBC som heter The Infinite Monkey Cage.
Ja, det är bra.
Ja, det är bra. Och där var även Neil deGrasse Tyson med samtidigt. Och Cox konstaterar en grej här som är ganska intressant. Och enligt han då så är det så här att om man tittar på den standardmodell som finns för fysik. Standard Theory of Physics är det väl den kallas då. Som de har ju en teori helt enkelt. En vetenskaplig teori om fysiken. Mm. Den har vissa hål såklart som alla fysiker har, alla teorier har vetenskapliga teorier, och det är alltså saker man inte vet helt enkelt, saker man forskar på självklart inom fysik. Det finns väldigt mycket att forska på där. Men som Cox har konstaterat då, så är det så att i den här standardmodellen så finns det inte utrymme längre för spöken. Och den här modellen skulle alltså behöva utökas med någonting helt annat för att rymma spöken. För med de, framförallt då med de, den forskning man har gjort på CERN, så har man enligt Brian Cox då kunnat, alltså det har inte varit syftet med den här forskningen, men enligt fysikens standardmodell och enligt den, all den forskning som har gjorts, enligt det vad som är känt om vårt universum, så finns det ingen plats för spöken att gömma sig i någon extra dimension eller någonting sånt. Och så man förklarar då, man han går igenom det här i ganska god detalj. Och då är det så att när han säger då till exempel då att om inte ett spöke längre, om vi avlider och någonting hos oss fortsätter, så kan vi ju konstatera nu med det vi vet att det som fortsätter är inte fysiskt. Så att det betyder då att det som fortsätter består av energi. Och energi löses ju upp i universum. Det strålar ut och överförs till andra former. Så då behöver den här varelsen då, eller den här entiteten på något sätt, tillföras energi. Mm. Och vad som är ännu värre för den här varelsen då, eller spöket då, är att när spöket gör någonting, det, när saker sker, när man stänger en dörr eller yttrar ett spöket ljud eller något sånt där, så försvinner ju ännu mer energi. Så att skulle spöken överhuvudtaget vara möjliga, om det skulle finnas en del av oss som består av energi och den här energin skulle fortsätta, så skulle den energin lösas upp i universum så otroligt fort. Så att säga då att oh, men här dog någon på 1300-talet och hon spökar här fortfarande, det är alltså rent omöjligt. Alltså det är inte bara att säga att det är ologiskt allt det här, utan i den fysiska modell som finns så är det alltså inte möjligt att spöken finns i den här formen som vi påstår.
Nej.
Och det är en sån här grej som det är intressant för oss såklart, och det är intressant att en forskare säger så, som ändå är teoretisk fysiker som har koll på de här grejerna och som kan mer eller mindre konstatera då att jo, men de här luckorna som finns i standardmodellen kan liksom inte täcka upp för det här. Det är inte så att någon av de här luckorna kan innehålla spöken så att säga då, eller de mekanismer som tillåter spöken, utan med det vi vet med säkerhet som vi har forskat fram, så kan vi konstatera att nej, det går inte. Det är inte möjligt.
Ja, men visst, det är intressant, men samtidigt, vet inte om vi behöver det argumentet för att säga att spöken inte finns.
Nej, utan det räcker ju egentligen med att konstatera, alltså det som man konstaterar om allting som inte finns. Mm. Att, så länge det inte finns något som talar för det, så får man liksom anta att det inte finns.
Precis.
Men det är ju ändå, om man ser på sådana här påståenden mer akademiskt, och det tror jag också kan behövas ibland.
Jag tycker det är jätteintressant att titta på det och läsa sådana här saker när någon faktiskt har tagit det på allvar och funderat över, okej, med allting som vi vet, som vi faktiskt vet, hur kan vi passa in det här i det?
Mm.
Och oavsett vad man kommer fram till, ibland kanske man kommer fram till det, men det så hade man kanske kunnat komma fram till att det finns en förklaringsmodell för hur liv skulle kunna finnas kvar. Det betyder inte att spöken finns, men det skulle finnas en förklaringsmodell. Det är jätteintressant.
Mm.
Men jag behöver inte det för att i det här i liksom spöken att själen lever kvar och hittar på saker, att man har dött så plötsligt att man måste stanna kvar och störa människor som fortfarande lever.
Mm.
Behöver inte jag en teoretisk fysiker på det sättet att jag ska förstå att det... Jag tycker fortfarande att det här är jätteintressant, ja. Men jag känner jag behöver inte riktigt det argumentet.
Nej,
det var inte det här som tippade över dig i alla fall.
Nej.
Och inte mig heller, och inte Linda heller, misstänker
jag. Nej, men det är så häftigt.
Jag tror inte att någon som tror på spöken läser vad Brian Cox skriver om standardmodellen och säger, nej men har jag fel? rätten och säga att det är bara sånt där vetenskapligt nonsens. Vetenskapen ska inte beskriva allting. Spöken existerar utöver vetenskapen.
Mm. Men det här är ändå någonting som går att... För att det här, jag ser det här som användbart. Jag skulle mycket väl kunna tänka mig att använda det här i ett argumentsammanhang, eller i en argumentation. För att,
Men det förvånar mig inte.
Nej, men just av den anledningen att om man har den här vanliga diskussionen om spöken, så är det mer det här att jag vet att det finns. Ja, men jag tror inte på dig när du säger det. Men här har man ju en tredje grej att föra in. Som istället för att man gör det till en fråga om ja och nej. Alltså att jag håller inte med, jo men jag vet det här, bla bla bla. Så kan man ändå förklara det kanske på något sätt med att enligt de modeller som finns av verkligheten så är det här fullständigt omöjligt. Och det kan ju ändå, även om det inte övertygar någon, så ger det ju en viss typ av tyngd till det. Men det kanske den personen som tror på spöken inte alls tycker, men ja.
Nej.
Det kommer ju...
Jag känner att det blir för vetenskapligt nästan.
Ja, och dessutom brukar det ju alltid vara samma motargument. Att ja, men vetenskapen vet ju inte allting. Och för så lång tid sedan så trodde man det och det. Och det är ju hela precis. Tiden det, sådär att vetenskapen kanske bara inte har kommit på det här än. Att man räknar med att det man själv tror är någon form av målet för vetenskapen. Och man bara väntar till att vetenskapen ska komma till... den egna tron, för att bevisa att den egna tron är korrekt.
Mm. Ja. Och så finns det ett jättestort glapp mellan tro och vetenskap. Tro handlar på något sätt om att tro utan att veta. Mm. Att inte behöva bevis för att tro. Jag vet att det är så här, jag behöver inga bevis. Och inte heller motbevis för andra.
Nej, och
jag har ju upplevt det här.
Runt sådana här saker så är det ju väldigt, alltså det märker man ju när man diskuterar det med folk som är troende just på spöken och så, att det ägnas inte speciellt många tankar åt, ja men hur skulle det här kunna vara sant?
Nej, utan, nej det spelar ingen roll för det är sant.
Ja.
Behöver så inte att, prata om varför, jag vet ju det.
Ja.
Och man avkrävs ju dessutom men, förklaringar på personliga anekdoter. Sådär, jaha, men hur förklarar du det här då? Om någonting som har rört sig i ett rum där det inte har funnits lutning eller drag enligt utsagan.
Mm.
Och vi kan ju aldrig förklara vad som har hänt om någonting har återberättats i flera led till exempel. Vi har ingen aning om ifall det har hänt eller om det var någon lutning eller om det var någon vinddrag eller om det var ett spöke. Men det är ju alltid... Ja, det är ju den enskilda anekdoten vi alltid ombeds att förklara ändå. Eller åtminstone jag.
Jag har alltid samma svar. Mm. Ja, jag har alltid samma svar när jag får den, motfrågan. Mm. Så säger jag att det är ju jätteenkelt att förklara det du just sa. Det var inte så det gick till.
Mm.
Alltså, och vad får du svar för det? Vad svarar man då?
Det slutar inte alltid positivt.
Nej, jag kan tänka mig det.
Men... Nej, då blir det lite av en metadiskussion, men att det är ganska viktigt ändå att inse de här grejerna, att det som man inom citationstecken då kommer ihåg som hände för 30 år sedan måste man ändå inse att det är ganska bristfälligt, att det har liksom, det har lagrats i en åldrande köttklump i 30 år, att det kanske inte är helt tillförlitlig information som du kommer med just nu. Det kanske inte var så att det här bordet svävade fritt i luften i 30 minuter. Och att det fanns 10 pers där som såg det.
Nu pratar vi inte om de liksom mest rationella och kritiskt tänkande människorna heller. Så de kanske inte har samma insikt som vi har i hur bristfällig vårat minne är.
Nej, det är min erfarenhet också. Att det värsta man klarar ändå... är att ifrågasätta någons minne. Usch.
Men jag kan ändå rekommendera att göra det, för att det erbjuder ofta en infallsvinkel som inte har erbjudits tidigare. Just det här att man faktiskt ifrågasätter kärnan i påståendet. Alltså att man, kärnan i de här påståendena är vad man själv har upplevt.
Ja.
Och säger man då som det är att ja, men dina upplevelser är faktiskt inte tillförlitliga. Jag har, och det brukar jag också dra som exempel, jag har ett väldigt, väldigt tydligt minne från jag var runt 4-5 år.
Mm.
När jag såg troll lika höga som träden i skogarna i Värmland.
Mm.
För jag var uppväxt ute på landet.
Mm.
Och jag Alltså, skulle jag kunna hävda att jag vet att jag såg det här, men jag vet lika säkert att jag inte gjorde det. Jag vet ju att det här är ett fabricerat minne, men jag kan se det precis när jag vill i huvudet liksom. Men det rationella i det här läget är ju att anta att nej, men det här kanske inte är som jag kommer ihåg det. Och det kan man dra som ett exempel. Det har jag tagit som exempel också. Jag kommer ihåg det här. Men ingen skulle ju hävda med någon form av trovärdighet att jo, men det finns så höga troll i skogarna i Värmland.
Nej, i Värmland, där är trollen absolut inte högre än ett par stenar.
Nej, men precis.
Det vet vi allihopa.
Ja, det är klart vi gör det.
Gud, har du varit i Värmland? Det har du varit.
Fråga två värmlänningar om de har varit i Värmland, ja, eller hur var det?
Precis.
Ja.
Ska vi gå vidare, Henrik?
Det kan vi lära göra. Ja. Känns väl skönt på sätt och vis. Eller? Linda?
Ja.
Du är sån där kvinna.
Ja.
David, du är inte det, så jag frågar inte dig.
Nej.
På det
Nej.
Sättet. Ja, lite grann så. Ja.
Mm. Det händer att du har mens?
Lite grann kanske, någon gång.
Har du någonsin tänkt, nej men vad fasiken, lika bra bara limma igen?
Det är i så fall av helt andra skäl. Dagen efter fylleraggen, du vet.
Så bara, nu är det klart.
Ja.
Det finns en ett produkt som kallar sig för feminine lipstick, som egentligen är ett limstift. Tanken att man ska limma igen sig när man har mens.
Okej. Okay.
Istället för att ha en binda eller en tampong eller en menskopp eller vad man nu väljer ha, så ska man limma igen så att ingenting kommer ut.
Ja.
Artikeln, rubriken på den här artikeln från Gizmodo är "Please don't glue your vagina shut during your period." Och det kan vi väl stämma in.
Ja, jag är fortfarande förstummad.
Jag tror att det är...
Ja, fortsätt.
De kategoriserar den under very, very bad ideas. Den skriver att en uppenbarligen manlig doktor i Kansas har kommit på det här väldigt bra sättet. De har länkat till en bild här från en artikel, eller en annons för den här. Och som frågar sig, har du någonsin vaknat på morgonen och dina läppar har suttit, varit liksom ihoplimmade eller de fastnat i varandra? Och det gjorde inte så ont, va? Och det var kanske till och med lite roligt. Och så slickar man lite på insidan av läpparna. Så det enda, den vätan är det enda som behöver för att det ska släppa. För att man är lite torr och har som torkat ihop läpparna.
Mm.
Och det är hans grundtes till varför det här skulle vara bra. Så idén är att man tar det här limstiftet, limmar ihop de andra läpparna och så håller det inne mensen, och sen när man kissar så kommer det tillräckligt mycket väta för att det ska släppa och öppna, och sen när man går på toaletten igen så öppnar det och så blir man av med blodet.
Mm. Ja, det här är... såg någonting i flödet förbi. Det här var en kiropraktor som låg bakom också, va? För jag tror att det var honom. Japp, som...
Precis.
Jag såg Hanna Brus skriva något inte helt... trevligt då. Apropå att de båda var kollegor eller hade
Ja, typ. Det är ju väl en amerikansk kiropraktor, så är väl viss skillnad. Kiropraktorn här säger: "I am a doctor and I understand human anatomy. I see how women are designed. I really believe women's bodies were functioning this way in the past."
Va?
Ja.
Okej.
Okay. Mm. Riktigt varifrån han har kommit på den här idén, liksom vad han har för bevisföring för att se att men det var nog så här kvinnor fungerade från början. Det har jag givetvis inte kunnat ta upp.
Nej, jag såg någon som raljerade lite över det här och hänvisade till att det kanske skulle vara bättre att använda det på män som manligt preventivmedel. Om nu män är så sugna på att börja limma.
Ja, precis. Limma innan man limmar, så att säga.
Ja, så att säga. Mm. Det är ju, det känns som det måste ju vara någon form av jippogrej för att få uppmärksamhet. Menar han allvar verkligen på riktigt? Det är ju helt galet det här.
Men det finns jättemånga dumma produkter som folk... En enkel idé som folk säger, men det här kan vi tjäna lite pengar på. Man bryr sig inte om att titta på om det faktiskt är så värst effektivt. Och se till att det inte är skadligt. Man bara tycker att det här kan vi tjäna lite pengar på. Mm. Och det är vad jag tror det här handlar om. A quick buck. Tjäna lite pengar.
Orsakar direkt livsfara då för sina användare. Då, men...
Ja, jo, men det herregud, vi pratar om människor här och som mer direkt utsätter folk för livsfara.
Ja.
Jag är inte förvånad. Vi har sett det förr, liksom.
Ja.
På olika sätt. Med galna behandlingar utav olika sjukdomstillstånd.
Ja, ja.
Det här är inte mer galet än något annat.
Nej,
det är ju faktiskt inte, men vem får överhuvudtaget den idén? Kan han ens ha varit nykter? Är ju min fundering då. Det känns ju som sånt man spånar ihop, ja, efter att ha delat ett par flaskor vin och håller på och skämtar och slänger käft lite om knäppa saker.
Mm.
Eller knäppa uppfinningar. Det känns ju inte som...
Alltså man hoppas ju att det inte är på riktigt.
Ja. Men det är nog dessvärre så.
Ja, det är nog tyvärr så. Och det har jag också...
Som skriver här, en Gunter som skriver på sin blogg. Kanske har han inte sett en labia i närbild.
Mm.
Om man tror att det här verkligen ska fungera.
Ja, nej.
Det är inte alltid så att det är en liksom jättebra slät yta som passar perfekt ihop sådär.
Det låter ju väldigt bekvämt också det här med att det då ska liksom, att det ska lösa sig när de kissar sen.
Mm.
Det låter ju väldigt bekvämt. Menskissballong typ som smäller.
Menskissballong. Härligt ord. Det går in på lodrätt 8 i DN stora korsord på söndag. Menskissballongen.
Vi kan kanske ha en titel där.
Ja. Sen har vi väl det här problemet att väldigt, väldigt många kvinnor lider av delvis inkontinens eller väldigt lite, särskilt efter att man har fått barn. Det räcker kanske med att nysa eller hosta och så pluff så åker en stor blodhög ut när man går på stan.
Ja, men precis.
Det låter jättetrevligt, trevligt, tänker jag.
Trevligt. Ja, det låter bra.
Jag är inte kvinna. Jag vet inte riktigt hur
det är att ha en mänskissballong.
Nej, precis. Jag tror inte att det här är sättet jag skulle välja att hantera det här på.
Nej, det finns ju jättebra andra sätt.
Precis, vi behöver inte det här också.
Nej, och...
Nej, det känns helt vansinnigt. Jättekonstigt.
Ja, oerhört märkligt.
Ja, vi kan göra så. Vi ska gå vidare på nästan faktiskt. Vi är klara med diskussionsronden den här veckan.
Ja, nu släpper vi det här.
Ja, vi går in på veckans Quack You istället. Och det här är lite ovanligt för att det här går nämligen till en helt vanlig, kan man tro, privatperson. Som ingen förmodligen som lyssnar på oss vet överhuvudtaget vem det är. Anders Berglund heter han. Låter väl som en helt vanlig svensk kille. Men... Anders tog på sig det hedersamma uppdraget att det var ju så här att i veckan så kom det en nyhet om en familj där dottern på 5 år har fått en väldigt allvarlig hjärntumör. Och de samlar in pengar nu för att hon ska göra en experimentell behandling i England. Och det verkar inte som att det här är någon... jag vet inte hur bra den här behandlingen är, men den är... Det är tydligen så här som vanligt då att den är lovande. Men vad man gör i alla fall då är att man öppnar upp huvudet och sätter in kateter direkt i tumören. Och skickar in olika preparat den vägen då istället för att behandla hela kroppen. Och det ska tydligen vara effektivt i vissa fall då. Men det här är experimentellt och därför bekostas det inte av svenska staten. Och därför så måste föräldrarna bekosta det på egen hand. Och de har fått in väldigt mycket pengar för att kunna göra det här. Anders Berglund då kommer in i bilden och mer eller mindre spammar den här familjen med lite hjälpsamma tips om att det finns en amerikansk doktor som också är kiropraktor. Han heter John Bergman och han skriver så här, den här Anders då skriver om det här att det finns en amerikansk doktor som är kiropraktor vid namn John Bergman som är den absolut bästa och mest pålästa människan där ute och har som exempel 100% botande behandlingar vid vid obotliga sjukdomar. Denny, sug på den meningen, som fibromyalgi, barnastma och så vidare och ser saker på ett helt annat perspektiv än vad andra gör och ger rimliga förklaringar till vad sjukdomar som astma, fibromyalgi etc. beror på. Något som sjukvården säger är okänt. Och så länkar man då till den här bedragarens videos. Och det här är alltså då ytterligare en kiropraktor som hävdar att det här har med toxiner, en toxisk miljö och allt sånt där struntprat. Såna här kvacksalvar. Bingo egentligen. Och Anders tar då som sagt på sig manteln här och vill med viss frenesi och sprida den här desinformationen till den här stackars familjen. Så att jag tycker ärligt talat att Anders Berglund kan dra åt helvete för att han inte förstår bättre än så här till den här familjen som har lider igenom något extremt jobbigt som är nästan svårt att föreställa sig, eller nästan, det är svårt att föreställa sig. Omöjligt skulle jag säga. Mm. Och även då till den här John Bergman som är en utstuderad bedragare skulle jag vilja säga. Mm. Så kvack ju Anders Berglund säger vi då.
Kvack ju.
Ja, verkligen.
Men misströsta icke, för vi har även en tusen kvack också. Mm. Och det är Marcus Persson som skriver en ledare i ÖP. Och rubriken här.
ÖP?
Jag vet faktiskt inte vilken tidning det är. Den tillhör mitt media i alla fall.
Östersund så
det är
någon här, kanske?
Örebro? Nej.
Ja, det är nog Östersund.
Östersundsposten.
Ja,
skulle jag tro. Jämtland mitt media också.
Jo, men,
det är Region Mitt i alla fall.
Ja, det är det. Men de äger ganska många tidningar numera. Ja, det är ÖP i alla fall. Mm. Och hans rubrik här då är: din tandläkare kan mer om tandvård än vännerna på familjeliv.se. Och det säger väl egentligen det mesta här om vad den här krönikan går ut på. Han skriver en jättebra krönika om varför tandvård är viktigt, varför flår är viktigt och varför ja, dina nätkompisar inte vet mer om tandvård än vad din tandläkare gör. Eller den samlade tandläkarvetenskapen sedan årtionden tillbaka vet om tandvård. Och det finns ju även skräckexempel här när barns emalj har förstörts i en väldigt låg ålder för att föräldrarna har fått för sig, ofta via internetforum, att det är farligt med fluor och därför ska man inte ge det till sina barn eller använda det i munnarna på sina barn. Så jättebra krönika, tål att spridas, den har delats över 3,5 tusen gånger än så länge. Så tusen kvack till Marcus Persson för en alldeles utmärkt krönika om tandhälsa. Ska vi avsluta med en liten insändare kanske?
Nej, vi hoppar över den.
Vi gör det.
Ja. Jag försökte krysta fram någonting. Det blir inte bra. Jag kände att nej.
Men krysta, det gillar vi inte.
Nej, precis.
Ja.
Så jag tar bort den. Vi skiter i det. Vi måste inte ha en insändare bara för att det finns en rubrik som heter veckans insändare. Är det ingenting som lever upp till våra stenhårda standarder vad gäller insändare, så skiter vi i det.
Ja. Ja, där har vi faktiskt vissa standarder. Och det är bra att du håller fast vid dem, tycker jag. Mm. Så att, absolut. Ja. Ja, men då är vi klara för den här veckan då.
Ja.
Ja. Men då så. Då säger vi hej då från David.
Hej då från Linda.
Och hej då från Henrik.
Hej då.
Lyssna på den skeptiska podcasten Quack, som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. I den permanenta panelen sitter David, som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida, som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Charmkvark på Twitter. Och Henrik, som twittrar friskt under namnet Dr. Ohm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.